Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Grattis, Krull och Kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första 2 veckorna, gratis.
Alex var blå i ansiktet och kippade efter luft. Jag hade fått tag i hans tjocka guldkedja och försökte strypa honom. Han gjorde sig fri och bad om ursäkt. Det hade börjat som en lek. En brottningsmatch på Jordbroängen. Alex var något år yngre än mig. Snäll och 2 meter lång. Han fick ner mig ganska snabbt och i samma ögonblick var leken över för min del. Jag kunde inte ta det. Jag ville inte förlora. Inte vara nummer 2. Jag kom från ett fattigt hem, var finne och liten till växten. Det räckte. Jag ville inte förlora i allt. Och när det kom till att utöva våld behövde jag inte vara nummer 2. På fyllan var det särskilt lätt att hamna i slagsmål. Många ville visa sig på styva linan och jag hade svårt att backa eftersom det tärde på stoltheten. När någon sen ringde snuten vägrade jag ge upp. I mina ögon var de grisar och hade ingen rätt att gripa mig. Efter ett tjafs på nattbussen till Brandbergen skulle snuten gripa mig och jag hann ge en av dem några smällar innan hans kollegor slängde ner mig på marken och handfängslade mig. Jag fortsatte spotta och sparka på dem så gott jag kunde. Nu jävlar håller du dig lugn, skrek polisen. Håll käften grisjävel. Så fort jag blir släppt ska jag leta upp er och döda er allihop, skrek jag tillbaka. Åtalet omfattade misshandel, våld mot tjänsteman och hot mot tjänsteman. Jag hade blivit dömd för misshandel 2 gånger tidigare. Och nu tyckte väl rätten att det fick vara slut på daltandet. I 6:an hade min klassföreståndare sagt att jag skulle sitta på kåken inom 10 år. Jag hade bara skrattat åt honom. En månad innan jag skulle fylla 18 år kunde jag konstatera att han hade fått rätt. Fängelsestraffet gjorde mig egentligen ingenting. Året innan hade varit så fartfyllt att jag ändå behövde en paus. Det hade varit inbrott, drogförsäljning och rån. Allt det som jag en gång i tiden hade längtat bort ifrån, men själv fastnat i och börjat gilla. Att sitta på kåken var inte heller något konstigt i vår förort. Några av de äldre grabbarna hade redan suttit sina första straff. Volkans pappa hade suttit av en livstidsvolta och blivit utvisad till Turkiet. Min kompis Chitos pappa Walter hade torskat för värdetransportrån och blivit utvisad till Sydamerika. En dag när jag gick i 3:e klass hade polisen stormat in i vår skolmatsal och beordrat alla att gå till sina klassrum. Det hade kommit in tips om att Johan Ursut, som rymt från Hall och skjutit en polis med 3 skott, hade siktats i Jordbro. Ingen fick lämna skolan. Stick, hade Chito sagt till de förvånade poliserna. Ursut har suttit med min farsa. Han gör inte mig illa. Jag drar hem. Eftersom jag bara hade fått 1 månads fängelse blev jag inte häktad efter rättegången utan försattes på fri fot i väntan på en anstaltsplacering. Men jag hade hört att sånt kan dra ut på tiden och ville inte riskera att behöva sitta inne över sommaren. I vår grannkommun fanns Huddingeanstalten. Jag ringde dit och meddelade att jag skulle inställa mig redan samma dag. Samtalet kopplades vidare till en bister anstaltschef. Det här fängelset är fullbelagt. Dessutom är det en sluten anstalt. Du är första gångare och hör hemma på en öppen, sa anstaltschefen. Okej. Men nu är det så att ni är närmaste kåken, så jag kommer dit. Dessutom är du tvungen att ta emot mig, svarade jag och log för mig själv åt att lagen för en gångs skull var på min sida. Du kommer inte hit, sa anstaltschefen bestämt. Kalle stod kvar länge på parkeringen och kollade när jag gick in genom portarna. Han var säkert orolig över hur lillebrorsan skulle klara sig i fängelset. Jag var också jävligt skakis, även om jag höll upp en hård fasad utåt. Anstaltschefen väntade på mig i centralvakten. Sa jag inte åt dig att du inte skulle komma hit? Sånt är livet, svarade jag. Här har du mina papper. Det är bara att visa mig min cell. Efter att ha bytt om till kriminalvårdens kläder visade anstaltschefen mig till fängelsets sjukvårdsavdelning. Där fanns 2 sjukceller och bredvid dem ett litet kök som användes som allrum. På köksgolvet låg en plastmadrass. Där har du din cell. Det var anstaltschefens sätt att visa vem som bestämde. Ett par dagar senare satt jag i en transport på väg till Svartsjöanstalten i Ekerö. På Svartsjö bodde man 2 i varje cell och jag undrade lite nervöst vem jag skulle komma och dela med. Jag satt på sängen när han kom in. Tjena, Dragan Kovacs, sa cellkamraten och sträckte fram handen. Hans första fråga var om jag rökte eller snarkade. Jag svarade att jag rökte och han bad mig inte göra det i cellen. Var kommer du ifrån? Var den andra frågan. När Dragan, eller Kova, som han kallades, fick höra att jag bodde i Jordbro, sken han upp och frågade om jag kände Walters son Chito. Han och Chitos pappa var gamla kompisar. Och att jag kände sonen verkade han tolka som ett gott tecken. Vi kom bra överens redan från början. Jag visste egentligen inte vem Kova var, men jag förstod snabbt att han var viktig. Alla som var något att räkna med på anstalten kom regelbundet förbi vår cell för att prata med honom. Andra fångar lagade mat för att bjuda Kova, och han såg alltid till att även jag fick. Kanske hade jag varit nervös i onödan. Jag märkte snabbt att anstalten snarare befolkades av snälla, plufsiga, haschrökande män än tunga kriminella med taggarna utåt. Killarna på kåken var trevliga och jag kände mig ganska välkommen. Det var inte som i filmerna. Efter några dagar blev jag placerad på ett jobb. Det gick bokstavligen ut på att plocka grenar i en skog och hade ingen som helst poäng förutom att hålla oss sysselsatta. Efter ett par dagar tröttnade jag och struntade i att gå till jobbet. En plit dök upp på avdelningen för att kontrollera varför. För att jag inte är intresserad av att gå till det där skitjobbet, sa jag. Ja, i sådana fall måste du gå till syster och sjukskriva dig. Jag gick till sjuksystern. Hon frågade om jag var krasslig och jag svarade ärligt att jag bara inte var intresserad av att jobba. Sjuksystern gav mig en lång blick och bad mig att gå därifrån. De äldre fångarna satt alltid på avdelningen och drack kaffe och spelade poker. Jag slog mig ner med dem, men snart var pliten tillbaka för att fråga om sjukskrivningen. Hon ville inte sjukskriva mig, sa jag. Då måste du gå och jobba. Knulla jobbet. De äldre fångarna i allrummet skrattade. Pliten suckade. Ja, i sådana fall skriver jag en rapport om arbetsvägran. Hej, pliten. Stoppa upp den rapporten i arslet, sa jag. Det tog knappt en timme innan jag satt bojad i en transport bort från Svartsjö. Min vistelse på öppen anstalt hade varit i knappt 2 veckor. Transporten tog mig till Kronobergshäktet, där jag blev kvar en vecka innan jag fick en ny anstaltsplacering. Det blev Storboda i Rosersberg. Vilket jävla ställe. Slutstationen för de som inte hade lyckats anpassa sig någon annanstans. Men jag hade bara en vecka kvar av straffet och sket i allt. Satt i cellen och skrattade åt att min första volta hade varit fartfylld. På en månad hade jag hunnit med 4 olika ställen. Jag muckade och flyttade hem. Sommaren var i antågande och jag njöt av friheten. Första gången jag såg någon bli knivhuggen var på nattbussen hem till Jordbro. Det var bråk som vanligt och en bekant satte en kniv i låret på en snubbe. Det var en chock. Att gå från knytnävar till knivhugg var att ta det till en ny nivå. Men om man inte ville hamna på efterkälken var det bara att steppa upp. Jag visste att jag kunde boxas, men storlek är styrka. Och när jag mötte någon på 100 kilo behövde jag jämna ut spelplanen. Från nävar gick det till tårgas, från tårgas till fjäderbatong och från batongen till kniv. Fantasia på Kungsgatan hade schyssta knivar. Punktshop på Sergelgatan sålde också. Butterflies köpte man på gatan. Volkan hade en med knogjärn i skaftet. Det var drömkniven. Jag gillade knivar och hade planer på att skaffa mig en hel samling. Men i första hand var kniven ett verktyg som var till för att användas. Och det skulle inte dröja länge innan jag fick chansen. Jag fick höra att en av Kalles kompisar hade blivit rånad av Josef, en bekant till mig. Kalles kompis var motsatsen till våldsam. Han var en vanlig knegare, ingen kille som sprang på gatan. Men han ringde inte grisarna och golade. Det kändes inte rätt att råna en sån kille. Och eftersom Kalles kompis ändå inte blandade in grisarna ville jag hämnas för hans räkning. När jag konfronterade Josef sprang han sin väg. Men senare på kvällen dök han upp på en fest jag var på. Alkoholen hade gjort honom modig och nu ville han göra upp. Jag bad honom att följa med mig hem. När vi kom upp till min port sa jag åt honom att vänta där och gick upp och hämtade en av knivarna från samlingen. Josef stod kvar i porten när jag kom ner. Jag högg mot hans mage. Han lyckades värja sig så pass att kniven inte gick djupare än några centimeter och sprang sin väg. Jag gick och la mig för att sova. Josef hade fått sin varning och skulle nog be Kalles kompis om ursäkt nästa gång de sågs. Saken var överstökad för min del. Jag hade sovit i kanske en halvtimme när 2 poliser slet mig ur sängen och satte på mig handfängsel. Det hade gått en månad sedan jag muckat från Storboda. Fan, hann jag tänka. Inte nu igen.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Jag fick 3 månaders fängelse och den här gången släpptes jag inte efter domen. Jag satt den första månaden på häktet och den andra på Täbyanstalten innan jag blev villkorligt frigiven. Jag hade fått 1 månad, varit ute 1 månad och åkt in igen. Det var bittert. Jag tyckte att jag hade haft en så bra plan. För att inte tvingas sitta över sommaren hade jag inställt mig frivilligt. Och jag hade gjort det i slutet av april så jag skulle bli släppt lagom till sommaren började. Men ödet gav mig en riktig örfil. Trodde du att du kunde lura mig? Nu fick du sitta både innan och under sommaren istället. På utsidan fortsatte jakten på jobb. Säkerheten på datorteken började bli bättre och jag höll utkik efter andra ställen att baxa. Efter ett tag kom ett tips från Leo. Det handlade om en sportaffär i Uppsala. Vi åker dit och tömmer den på kläder. Vad behöver vi för jobbet? Frågade jag. Ett par kofötter och en stulen bil. Inte mer? Nej. Enligt tipsaren håller de på att renovera på baksidan, så vi behöver bara bryta upp en gipsskiva och sen bakdörren. Och larmen? Vibbar. Vibrationsdetektorer. Men de är inte ens riktade mot klädavdelningen. Okej, då kör vi, sa jag full av entusiasm. Gipsskivan tog oss mindre än 1 minut. Bakdörren kanske 2-3. Affärens baksida vette mot en gågata, så ägaren trodde väl inte att någon skulle våga bryta sig in den vägen. Felberäkning. Byggställningar och en presenning gav oss bara mer arbetsro. Vi lastade 15 sopsäckar med kläder i skåpbilen vi snott. Sen torkade vi fingeravtrycken, dumpade bilen och lastade om kläderna. Ett par timmar efter att vi lämnat Stockholm var vi redan på väg tillbaka. Stippe köpte i vanlig ordning hela partiet. Det kändes tryggt. Han gav alltid ett bra pris och det fanns inte i honom att gola. Än en gång hade vi lite pengar att röra oss med. Det betydde att det var dags att leva livet. Det var så vi funkade. Inget lades på hög och pengarna försvann lika snabbt som de kom in. Först baxade vi, sen festade vi. Och det var när jag festade som jag drog på mig mitt 3:e fängelsestraff inom loppet av 1 år. Det var höst och någon kille på en fest ville testa mig. Bråket varade inte länge. Jag högg mot hans mage men han lyckades skydda sig i ren reflex och kniven gick rakt genom hans hand. Jag var så arg att jag bestämde mig för att hugga honom i halsen. Men killen lyckades springa sin väg och lämnade mig ensam i ilskan. 2 av hans polare satt i en bil utanför festen. Jag sprang ut, slet upp ena bildörren och sparkade på killen som satt där. Hans kompis i förarsätet fick samma behandling innan jag tömde min tårgasburk i bilen och smällde igen dörrarna. Det svartnade aldrig för ögonen när jag utövade våld. Jag var arg men helt medveten om vad jag gjorde. Kanaliserade vreden i målmedvetenhet. Om jag ändå skulle åka in kunde jag lika gärna hämnas ordentligt. Där har ni era fittor. Det är på grund av er jag kommer att få mitt kommande fängelsestraff, tänkte jag när jag smällde igen dörren. Mycket riktigt. Några timmar senare låg jag än en gång bojad på marken med ett gäng snutar över mig. Jag satt häktad i 3 månader, men efter 1 månad släppte åklagaren på restriktionerna, så jag fick ringa. Jag hörde av mig till en vän och la fram en plan. Efter att ha blivit dömd i samma tingsrätt 5 gånger kunde jag byggnaden utan och innan. Min tanke var att de skulle gömma en kniv på en toalett som jag kunde hämta under någon paus i förhandlingen. Den andra delen av planen hängde på att han skulle kunna övertala sin tjejkusin och sätta sig på första bänkraden. Jag låtsas ta henne som gisslan så jag kan rymma. Menar du allvar? Frågade kompisen. Självklart. Jag har inte tid att sitta igen. Det räcker nu, sa jag. Janne, mycket kan jag göra för dig, sa kompisen. Men det där går inte. Förstår du inte vilket pådrag det blir? Nu kanske du får 1-2 år. Men gör det där och du kan räkna med 5-6. Några av mina barndomskompisar hade börjat jobba, tagit körkort och köpt sina första bilar. Jag hade inte ens gått ut gymnasiet och var tvungen att hinna ikapp. Jag ville vara på minst samma nivå som dem. Allt annat skulle vara att förlora, och att förlora tog på stoltheten. Ibland kunde jag drömma om att jag hade pluggat, jag var ju duktig på matte, och fixat ett bra jobb. Det hade bara inte hänt. Livet hade tagit en riktning som jag inte själv hade planerat, och nu var det för sent att vända om. Jag tänkte inte vänta tiotals år på att få det som alla andra redan hade. Det viktigaste var inte att ha mest, utan att inte ha mindre än någon annan. Jag minns den gången jag sprungit på en tjej jag var smått förälskad i på väg ut ur en affär. Just då hade jag lite pengar över och bjöd henne på en fika. Alltid när man ser dig så är du ute och handlar någonting, hade hon sagt när vi satt där på kaféet. Mer än så behövdes inte. Den meningen var guld för självkänslan. De flesta av mina vänner var lika djupt insyltade i skiten som jag. Gatan hade redan svalt oss. Det börjar som oskyldigt bus och eskalerar medan du är upptagen med att ha roligt. Du röker jointen, sen snortar du tjacklinar, sen käkar du syralappen. Du slår ett slag, sen använder du tårgasen, sen batongen, sen kniven. Du snattar för att din mamma inte har råd att köpa märkeskläder. Sen baxar du för att du vill ta en genväg till det goda livet. Gatan öppnar sig och välkomnar dig. Och i min livssituation var det svårt att tacka nej. När du har vuxit upp utan någonting så vill du ha allt. Jag fick ett år. Ovanpå det min villkorliga månad från det förra straffet och blev placerad på Täbyanstalten. Samma anstalt som jag muckat från några månader tidigare. När jag klev in på nytt fanns det fortfarande grabbar som jag hade suttit med under förra voltan. De skrattade gott åt att jag redan var tillbaka. På Täbyanstalten satt också ett helt gäng från Jordbro. Jag hade åtminstone ingen brist på vänner innanför murarna. Tjena Janne, vad händer? Frågade Redling när han kom gående mot mig i korridoren. Som alltid, fett nice, svarade jag. Redling bodde på samma avdelning som jag. Han hade kommit tillbaka från permission några timmar tidigare och var på superhumör. Han verkade mycket gladare än vanligt och mycket piggare. Jag frågade om han hade dragit tjack. Nej, men jag har laddat, sa Redling och viftade med en stor påse vitt pulver. Vad är det för något? Jag tog med en present från utsidan. Kola. Nej, är det sant? Det är sant. Så imorgon har vi en nice fest på nyårsafton. Har du laddat någon gång? Aldrig, svarade jag. Det flödade mycket droger genom Jordbro och jag hade tagit det mesta. Men ingen i min bekantskapskrets tog kokain. Laddet fanns på Stureplan, inte i förorten. Det var en klassdrog, sånt som Jannike Björling och Björn Borg drog. De flesta som jag rörde mig med ville fly verkligheten och gjorde det genom att punda. Det fanns alltid någonting. Röka, tjack, roppar, ecstasy, syra, microdots och heroin. Röka fanns överallt. Tjack och roppar var nästan lika vanligt. Heroin vägrade jag befatta mig med. Jag såg på nära håll vad skiten gjorde med vänner som fastnade. Enkelresa ner i träsket eller överdos och mammor som grät på begravningarna. Ecstasy, syra och microdots kom med ravevågen. Själv gick jag sällan på festerna, men det hindrade mig inte från att ta del av den kemiska underhållningen. En kväll var jag och min polare Andres på klubben Markurells i centrala Stockholm. Vi jagade tjack men hittade inget och blev erbjudna syra istället. Vi käkade varsin tripp och väntade på att den skulle färga. Efter en halvtimme började det kittlas i hela kroppen. Jag började skratta rakt ut i luften och tittade på Andres. Han log med hela ansiktet. Färgerna blev klarare och musiken började låta mycket bättre. Det kittlades inte längre. Istället kändes det som att jag hade svalt en högtalare. Basen slog längs strupen. Jag dansade i timmar, perfekt synkroniserad med musiken. På tunnelbanan på väg hem träffade jag min kompis Harris. Han hade alltid varit en rolig typ och när han förstod att jag var syrad tog han tillfället i akt. Janne, har du nya skor? Ja, vad tycker du? De är nice. Men har du inte märkt något pinsamt? Nej, vadå? Jag krigade för att koncentrera mig på Harrys ansikte. Blicken ville hellre söka sig till lamporna och alla tåg som lämnade långa ränder efter sig när de susade förbi. Du har satt på dig vänster sko på höger fot och höger sko på vänster. Mina känslospröt var lite vilsna. Men jag visste att om jag skulle titta ner på skorna skulle det vara kört. Jag skulle bli sittande hela natten och byta fram och tillbaka från höger till vänster fot. Med uppbådande av all min viljekraft lyckades jag undvika katastrofen. Bra försök, min vän, sa jag och vi skrattade bägge två. Aldrig laddat, sa Redling. Då kommer du få vara med om något roligt imorgon. Vår avdelning stängde klockan 20, men celldörrarna låstes aldrig. Vi bodde 5 killar på avdelningen och skulle festa hela natten. Men jag skulle lämna pissprov nästa morgon, så jag var tvungen att avstå laddet. Doppa fingret i påsen och smaka lite i alla fall. Gnugga det mot tandköttet, sa Redling. Jag gjorde som han sa och kände munnen domna. Fan, det är som att vara hos tandläkaren, sa jag och knackade med naglarna mot framtänderna. Nästa morgon vaknade jag tidigt och gick för att lämna mitt prov. När jag kom tillbaka till avdelningen satt Redling vid matbordet och såg nöjd ut. Han hade redan börjat ladda igen. Ett par linor låg upppackade på bordet. Redling drog i sig den ena och räckte mig den hoprullade sedeln. Jag böjde mig över bordet och snortade den andra. Nå, är det vad du har förväntat dig? Frågade Redling. Vi laddade oss genom hela dagen. Varje lina värmde och gav ny energi. Den där ojämförliga känslan jag hade hört talas om uteblev. Men vi åt och drack gott och kollade på nyårsraketer genom fönstret. Förutom att det satt galler för rutan så var firandet perfekt. Jag gick och la mig vid 04 och hade bara sovit några timmar när en röst genom cellradion meddelade att jag skulle infinna mig hos centralvakten. Fan är det nu då? Tänkte jag trött men släpade mig dit för att inte väcka misstankar. Centralvakten informerade om att mitt prov från gårdagsmorgonen hade visat spår av kokain. Men eftersom det bara handlade om gränsvärden så ville de att jag skulle lämna ett nytt prov för att de skulle få ett korrekt resultat. Jag svor inombords över att jag testat laddet innan pissprovet. Om jag pissar nu sprängs den där maskinen, tänkte jag. Men om jag vägrar skriver de ändå en rapport om ett positivt urinprov. Fängelsestraffet hade gett mig tid att tänka. Jag hade aldrig torskat för ett jobb. Lyckade back och en bevisad förmåga att hålla käften fungerade som en anställningsannons. Ju fler jobb jag gjorde, desto fler blev jag erbjuden. Jag kände att det här var min grej. Att jag var redo för större uppgifter. Men fängelsetiden sinkade mig. Och alltid var det dessa jävla våldsbrott jag torskade för. Jag var tvungen att göra något åt mitt temperament. Och det faktum att jag hade så svårt att ta skit. Det var de egenskaperna som gjorde att jag satt inlåst. Jag tänkte aldrig låta någon sätta sig på mig och komma undan med det. Men nästa gång skulle jag planera min hämnd i lugn och ro istället för att reagera i stunden. Plitarna släppte mig i väntan på analys. Jag gick tillbaka till avdelningen och bad Redling att få resten av laddet. Han hade några gram kvar. Jag hade lovat mig själv. Inga fler temperamentsfulla våldsbrott. Inga fler onödiga torskar. Men nu hade jag ingenting att förlora. Jag visste att jag skulle åka dit och kunde lika gärna göra det ordentligt.
Hej, Janne Ranninne här. Tack för att du har lyssnat på min bok. In och lyssna på nästa avsnitt som kommer imorgon.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV.
Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.